Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och jag måste bara säga, alltså det är sån lättnad att få glida ner i min poddsäng, trycka igång mikrofonen och få prata med dig, Jessica, för att jag har haft en sån dag så att hela min kropp är, jag är så omskakad. Nu känns det tryggt igen.
Va? Vad är det som har hänt? Jag tycker liksom att jag har hemska dagar nu. Men riktigt där är jag inte, att jag ligger och skakar. Berätta.
Jag har drömt mardrömmar om det här sedan i somras. Det är inte så att jag är så här sensationell, typ, jag har drömt mardrömmar. Utan jag har verkligen som vuxen människa drömt mardrömmar.
Nej men, vad är det här för något?
Gud. Nej men, alltså, ja, men vi har inte pratat så mycket om det här eftersom du har varit ute på äventyr. Men jag pluggar ju. Jag är alltså student, tillbaka i skolbänken. Och jag läser idrottspsykologi på avancerad nivå. Första veckorna, det var så chockartat. Alltså det är så långt utanför min comfort zone. Och för att då bringa ordning i det här extremt obekväma att någon annan ska styra och ställa över, ja, men min tid, vad jag ska liksom lära mig, att vara among people som är, där alla är väldigt duktiga, engagerade. Den här kursen är en del av mastersprogrammet. Nej, men alltså, det är människor som pluggar typ sitt femte år på raken. Åh, gud.
Ja. Oj. Och vadå, kände du dig som en lite udda fågel när du kom in där, eller?
Ja, för första gången, då hade jag ju så här planerat. Ska jag ha jeans på mig? Kanske en vit tisha? Tänk om alla är jätteunga? Då måste jag kunna smälta in där. Tänk om alla är typ så här doktorandnivå, att de är så här jättesmarta. Men då måste jag kunna smälta in där. Jag började jobba med såna här coping-strategier för det kollektiva. Åh, gud. Men sen har jag ändå så här blivit mer avslappnad efterhand. Men för att förbereda mig inför den här kursen då, så satt jag i somras jättenoga. Och så tittade på kriterierna för kursen. Bara en sån här grej som i att allting är på engelska. All undervisning, alla föreläsningar, all litteratur, alla våra gruppdiskussioner, allting är på engelska. Alltså psykologi, engelska.
Oj, vad svårt.
Och jag upplevde ganska snabbt att jag saknar lingot. Mm. Alltså, lingo är ju det som ger sammanhanget för en person. Alltså det här med att inte hänga med i tugget. Bara en sån grej. På svenska, nej, men jag känner mig så trygg. Men då ska den här kursen då examineras på två sätt. Och det här, kursen är en 7,5 poängskurs. Och den går på halvtid då fram till höstlovet. Och halva kursen examineras genom att du som student, 1, ska göra research, 2, ska planera och 3, genomföra ett självständigt seminarium för de andra i klassen. Där du ska välja ett tema inom ämnesområdet, välja ut papers eller artiklar, du ska sammanfatta dem, du ska ha ett kritiskt förhållningssätt, du ska kunna föra ett resonemang och sen så då ha någon form av kreativ gruppdiskussion eller exercise. Åh, herregud.
Det här låter ju fruktansvärt.
Och så, jag älskar ju att föreläsa. Jag skulle säga att föreläsa, det är ju liksom bland det bästa jag vet. Och jag känner mig så trygg i mitt kroppsspråk. Jag tycker om själv min humor.
Jo, ja, men det är bra. Det är en förutsättning. Jag tycker att jag är jätterolig. Som sjuk grej att säga.
Och jag kan så här hålla min röda tråd, ändå göra avstamp, komma tillbaka till den röda tråden. När jag föreläser om ämnen som jag brinner för, som jag är enormt påläst på, och föreläsningar som jag har hållit många gånger och hela tiden kunnat tweaka dem till så här att jag känner att den är perfekt för den här målgruppen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och då, idag, i morse, så skulle jag hålla det här seminariet.
Oh, fy, vad läskigt. Vad hade du valt för ämne?
Jag hade valt, jag säger på svenska, fast det finns ju då en engelsk titel också. Kommunikation med och kring icke-utvalda unga idrottare. Alltså, communication regarding non-selected young athletes. Vilket då finns i så här mikroformat, typ vilka spelare ska få spela på matchen i helgen. Det här har ju du och jag pratat mycket om utanför mikrofonen. Det här med hur vilka spelare ska sitta på bänken, vilka blir inte ens kallade, vilka ska få mest speltid. Men sen finns det ju det stora formatet, till exempel inom svensk ungdomsfotboll med fotbollsakademier. För mig som är förbundskapten för ett ungdomslandslag. Så det finns ju liksom olika perspektiv på det. Och jag ska säga så här. Min puls, den var så hög. Mitt blodtryck, alltså det bara dunsade i kroppen. Jag var helt, jag bara svettades. Jag mådde så illa. Och alla mina uspar som föreläsare, de bara puff, borta.
Usch.
Och jag upplevde själv, alltså nu är det så, under eftermiddagen så kommer jag få ett mejl från läraren huruvida jag är godkänd på den här examinationen eller inte. Tänk om det plingar till i min telefon medan vi poddar.
Nej.
Men jag upplevde att jag kunde inte hålla tiden. Jag kunde inte hålla en röd tråd. Jag glömde säga saker som jag hade planerat att säga.
Nej.
Jag hade inte tid kvar för att kunna göra gruppdiskussionen ordentlig. Har jag valt ut relevanta papers? Du vet, i den fasen är jag. Så nu känns det så skönt, Jessica, att du och jag och våra poddlyssnare kan liksom hitta det här trygga forumet där jag känner mig att jag kommer till min rätt. Men alltså, det är ju nyttigt. Det är ju supernyttigt. För så här känner säkert folk jätteofta. Men för mig, det var flera år sedan som det var så här jobbigt, stresshormonellt i mig.
Åh, vad läskigt. Nej, men fy, jag blev nästan lite så här nervös i magen när du berättade bara. Att jag började, liksom, jag kände hur din panik nästan sipprade in genom mina hörlurar. Usch!
Ja, och...
Vad tror du då? Du säger att du är missnöjd med det och det och det, men tror du att du har klarat det?
Nej, men det är väl det som är min grundproblematik, att jag så här igår kväll, när man så här klassisk Lovisa style, när jag får hybris och bara, ja men alltså om jag sätter det här då ska jag kunna faktiskt få VG. Jag har ju alltså förutsättningarna i min keynote för att liksom nå högsta nivån. Och han bara, men Lovisa, vi har pratat om det här, att en rimlig nivå för dig att sikta på nu när du väljer att kombinera, att jobba så mycket, plugga, det är ju G, va? Så här, jag bara, okej. Jag vet inte, för jag vet inte vilka av dem som höll sina seminarier förra veckan som har blivit godkända eller inte godkända. Jag är inte sån som går runt och frågar sånt. Jag har en gammal MBG-kultur i mig, duktig flicka-syndrom från högstadiet och gymnasiet. Och bara den här grejen, att det handlar inte om att sikta på VG plus eller MBG, utan det är så här godkänt eller icke godkänt. Bara det är en sån här grej som jag inte är van vid. Men, och det här är ju, det är jätteskönt, men det är också hemskt, att hamna i så här läge idag, typ, fast jag var inte sämst. Det var så här, om jag inte blir godkänd, då är det andra som inte har blivit godkända också. Så att det är väl det som har varit min så här tröst. Men ja. Vi får väl se om det plingar till i mejlen under eftermiddagen här.
Alltså gud, vi är så olika i det där när det gäller de här förberedelserna. Du får hybris och tänker att men jag kan det här, jag är bäst, och jag har ångest och panik och tänker jag kan absolut ingenting. Men sen kanske vi presterar på ungefär samma nivå ändå, förstår du? Det är ganska lustigt vilka olika angreppssätt man kan ha till att prestera.
Så det var så här min ingång till att bara, gud vad skönt att få vara i det här trygga forumet som träningspodden
är. Men vet du vad, jag tror också, precis som du själv sa, att det där faktiskt är jättenyttigt. För att man kan bli lite blasé när man håller på som du och jag. Alltså jag kan ju inte komma ihåg när jag var nervös i tv senast.
Jag har inte
eller
varit
när jag
kände
så här, jag är så osäker på det här. Hur ska jag liksom förhålla mig till det här? Jag kan inte det här. Fy, det är länge sedan jag kände det på jobbet. Så ibland kan det ju vara lite bra att känna de där känslorna ändå. Jag tror att det är lite nyttigt.
Och det är väl också mänskligt? Alltså det är väl
ja,
det.
Verkligen i högsta grad.
Att aldrig utsätta sig för den här typen av obehag gör nog också att man hela tiden begränsar sig själv. Det här, jag tänker att det här är ett sätt att expandera sitt sinne, expandera sin själ. Jag skojar inte nu, men alltså, det här är ett trauma för mig.
Oj då.
Men det som trauma ska göra, eller har en benägenhet att göra, det är ju att få en att växa.
Ja.
Alltså att ett trauma faktiskt gör att man utvecklas.
Och
utsätter man sig aldrig för trauma, är man hela tiden i den här lilla trygga comfort zone, ja men då tror jag att den typen av, det kanske blir som en understimulans.
Ja, det ligger ju absolut något i det. Jag tror att du har helt rätt, såklart. Så du får se på det som en nyttig erfarenhet. Men jag hoppas ju att du blir godkänd i alla fall.
Ja, det gör jag med. Tack.
Men du, kommer du att plugga vidare då när du är färdig med den här kursen? Eller hur går tankarna där?
Jag har två kurser som jag planerar att läsa. Fast de är, thank God, på distans, så att jag kommer koppla upp mig på datorn, och de är på svenska, thank God. Och den ena kursen, den är mycket mer hands on än vad den här kursen är. Den här är så typ bara teoretiska modeller, mål och motivationsteorier. Det handlar extremt mycket om forskning och så här att titta på citations, alltså vilka artiklar har många citeringar från andra. Man ska så här bara hålla på med källor och grejer. Medan jag vill ju liksom jobba, bli mer hands on. Så jag har en kurs på Linnéuniversitetet som heter Talangutveckling ur ett coachperspektiv, som då handlar mycket mer om coachen än om idrottaren eller träningspersonen eller atleten. Och sen så ska jag läsa också en hälsocoachningskurs på distans som jag tror är Karlstads universitet. Jag har varit tvungen att göra så här. Jag är inte helt 100% säker på vad jag egentligen ska göra, för jag var tvungen att ta det här steg för steg. Men den ligger ju mycket närmare det som är mitt vardagliga jobb med, alltså som coach mot vuxna motionärer eller liksom inom hälsostrategier och liknande på individnivå. Så de två kurserna har jag framför mig den här terminen. Och sen har jag, min man suckade, anmält mig till en kurs. Det här är en fysisk kurs, fast den går i vår. Mästerskapscoachning.
Oj!
Typ, alltså,
det är kul.
Vad man ska tänka på när man åker på mästerskap som coach. Alltså,
ja.
Och då har jag hört rykten om så här att det kan vara Gerhardsson som kommer och gör en gästföreläsning. Det kan vara någon så här längdskidåkningsförbundskapten. Det kan vara Alltså massa olika typer av förbundskaptener som är då för de högsta landslagen på den allra högsta mästerskapsnivån. Sen kanske inte alla de som läser kursen är på den, liksom att man har den ambitionen eller liknande, men det behövs ju ofta de här extrema exemplen för att det ska vara inspirerande det här med liksom att åka på mästerskap. Och du har ju fått bevittna, du har ju varit på ett par riktigt såna stora mästerskap, alltså där med att, vad är det som egentligen händer bakom kulisserna, vad behöver man tänka på som coach, som förbundskapten, att prestera, att vara bäst när det gäller, när man ska, både för atleten men även som för sig själv, för det är bra om man har en bra dag. Vi har ju pratat om det här klippet med, vad heter hon nu igen, fotbollsspelaren med korta håret som jag gillar så mycket, som var så där,
Lina Hurtig
ja. Som var så sjukt trött på morgonen. Det är ju liksom en del av mästerskapscoachningsbegreppet, det där med att få idrottarna att tagga till och sådär. Så det, den har jag i alla fall anmält mig till i vår. Men jag håller på med sån här stimulans av hjärnan. Och i den andan så har vi också i veckans avsnitt av Träningspodden Träningspodden testar.
Oj, du är verkligen i gasen. Jag sa ju till dig förra veckan att nu ska jag gå till gymmet varje dag, bla bla bla, försöka komma ner lite i varv efter den här tuffa resan. Und so weiter, men vad händer? Nej, men Jessica har bokat in varenda sekund av dygnets timmar, så att det är lite kämpigt nu. Fortfarande jetlaggad, jag kanske somnar vid 2, och sen så har det blivit mitt jobb nu då att gå med Sam till skolan varje dag. Det är en timme tidigare än vi brukar leva på förskolan, och det känns när man måste gå upp 7 istället för att gå upp 8:30 kanske. Så att jag kämpar på här alltså. Jag är riktigt, riktigt trött och sliten, och gymmat har jag inte hunnit med, men jag har faktiskt spelat lite basket har jag gjort, och jag har ridit 2 gånger, men gymmet har inte fått se mig ännu. Jo, jag sprang ju för 17 intervaller en dag. Det gjorde jag. Det hade jag till och med glömt, Lovisa. Det tryckte jag ju in på någon lunch här. När jag bara, jag har faktiskt en timme över. Jag sticker till gymmet och springer intervaller. Och då pallade jag bara 8. Men jag tänker att det är lite dagsform. Så att det är 8 allmänhetsintervaller, tänkte jag på då.
Ja.
Men, ja.
Det 8 är bättre än 0.
8 är bättre än 0. Det är det verkligen. Och så gjorde jag ju faktiskt lite rehab då också. Men ja, jag längtar lite grann till gymmet och få starta motorn på den här lilla kroppen igen. Men man får väl ta en sak i taget. Det är väl inte mer än så, helt enkelt.
Jag har också varit och sprungit allmänhetsintervaller, fast med ett helt annat syfte.
Jag såg det. Men vad hade du för syfte då?
Lång historia kort. Jag fick en inbjudan som skickades ut till alla, jag tror att det var typ alla idrotter inom Riksidrottsförbundet som har en uthållighetsfokus. Så att om man tänker sig de idrotterna eller de grenarna inom idrotter där det handlar mycket om syreupptagning. Alla deras förbundskaptener, alla elittränare, alla tränare på riksidrottsgymnasierna och NIU, alltså de här lite mer lokala idrottsgymnasierna. Alla de tror jag har fått inbjudan den här till en konferens, och den här konferensen har tydligen varit flera år på raken, men ja, en av dem som jag gick dit med, han var lite provocerad för att han brukar alltid vara den enda från vårt förbund som är på den här konferensen. Jag bara, ja, men jag visste inte ens att det brukade vara. Så han var glad över att det var ett gäng där. Men den konferensen heter då Uthållighet i världsklass. Och som jag förstod det så var det ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet, Bosön och på något sätt Lidingöloppets arrangemang. För det var ju Lidingölopps helgen som var.
Ja, precis, jag såg det.
Och jag förstod inte riktigt vad som var Lidingöloppskonceptet, för att det fanns liksom några parallella spår, så det var vissa människor som bara var med vissa delar, och sen så var det ett kvällsprogram också som jag sköt ut mig från, för då hade jag ju suttit ner på rumpan typ 8 timmar, och då kände jag så här, nu måste jag nog göra någonting med min kropp. Jag tycker ju att det är kul med alliterationer, så jag sa till alla att jag skulle på konditionskonferens. Men den här konferensen var ju då på en extremt hög nivå. Högre nivå än vad jag upplever att jag har fysiologiska kunskaper för. Och då var det som inte bara så här konditionsträning generellt, utan det var väldigt nere på cellnivå. Och i princip hela förmiddagsblocket handlade om hemoglobin. Alltså det...
Oj!
Ja, och jag fick så här... Det var på engelska. Igen. Och jag fick fokusera jättenoga. Jag fotade hela tiden alla sån här från skärmen för att jag skulle kunna zooma in och titta. Och sen så tänkte jag så här, men jag får sätta mig hemma sen och försöka tolka hur mycket diagram och data och olika typer av så här specialdiagram. Typ när jag gjorde högskoleprovet den enda gången jag gjorde det. Och den här statistikdelen. Alltså det, jag tycker att det är svårt med specialdiagram. Jag gillar tårtor. Och jag gillar plain stapeldiagram.
Jag fattar.
De är man ju ändå så här, då kan man tolka. Men då var det... först var det en schweizisk PhD- jag vet inte riktigt vad det blir för akademisk nivå, men den är väl väldigt hög. Alltså att man...
PhD, är inte det?
Philosophy doctor.
Philosophy doctor, va? Men jag vet inte vad det är på svenska dock.
Man har i alla fall pluggat väldigt många år, och den här mannen är då höghöjdsträningsexpert.
Mm-hmm.
Och sen så upplevde jag att han som schweizare då bad lite om ursäkt för sig när han kommer då till Sverige, till Bosön, och ska prata om höghöjdsträning för schweiziska längdåkare. För tydligen så är schweiziska längdåkare sämre än svenska längdåkare på den högsta nivån. Det är liksom, ja, lite lillebror.
Generellt är de väl sämre än svenska längdåkare?
Jag har ganska dålig
det?
Koll.
Ja, okej. Okay. Ja, mm.
Det är i alla fall
vi nöjer oss med höghöjd, vi slår fast det. Mm.
Ja. Och då kände jag igen ganska mycket, för jag var på en höghöjdsträningsföreläsning när jag var på konferens i Spanien. Så då kände man, så när jag hörde allting en ytterligare en gång, då kände jag att jag är nog ändå ganska expert på det här.
Okay.
Det gick ganska fort. Och sen efter det, då var det en norrman från Lillehammer. Och det här som var det intressanta, tyckte jag, på hela den här dagen. Men det var för att då satt jag med träningspodden Glasögonen och lyssnade så uppmärksamt. Den här forskaren från Lillehammer, han var väldigt intresserad av alla de här fördelarna som höghöjdsträning kan ge om det funkar för någon. För det har vi pratat om tidigare. Där det finns responders och non-responders. Alltså att vissa faktiskt kan åka på höghöjdsläger och det händer ingenting. Det finns också exempel på människor där det har funkat, men sen så nästa gång de åker på höghöjdsläger så funkar det inte. Men... en förklaringsmodell som de gärna vill använda till när höghöjdsträning funkar, så är det som har hänt är att man har fått ökade nivåer av hemoglobin.
Mm.
Och då har den här norrmannen då forskat på en grupp. Det var manliga cyklister, de var mellan 16 och 21 år gamla. Där han har försökt att simulera samma effekter som höghöjdsträning ger, fast på annat sätt. Och det han upptäckte då, det var att han, när han lät en grupp cyklister då, jättevältränade, alltså de hade 70, alltså kring 70 milliliter syre per kilo kroppsvikt i VO2 max.
Mm.
Alltså det är extremt.
Jättebra.
Vi snackar verkligen så här elit för den här åldersgruppen och även för, liksom, för vuxna. Han hade byggt om ett duschutrymme, och det såg så hemskt ut på filmerna och bilden, för det såg verkligen ut som typ en gaskammare. Alltså helt vitt kaklat.
Usch.
Ja, det såg verkligen hemskt ut. Och sen de här killarna uppradade på cyklar. De hade tagit in sina mountainbikes och landsvägscyklar och ställt en sån här så att man lyfter upp hjulet, som blev så trendigt under pandemin när folk skulle cykla i vardagsrummet. Och så har de ställt in massa värmefläktar. Såna här som på riktigt man har... byggvärmefläktar, massa. Mm. Och sen har de dragit på vatten så att det hela tiden kom het vatten ur de här duscharna. Och sen täckt för ingången till det här duschutrymmet. Och så stänger man in, för att de här killarna sitter där och cykla. Och det han kunde se då, det var att köra träningspass för konditionen 5 gånger i veckan i 5 veckor på raken gav samma effekt på hemoglobinnivåerna som höghöjdsträning när höghöjdsträning funkar.
Oj.
Och då blev han nyfiken. Ja, men det här är ändå ganska otillgängligt sätt att träna på. Det är väldigt obehagligt. Det är krångligt. Vi begränsas av det här lilla utrymmet. Det kostar mycket att hålla igång värmen och fukten i det här rummet. Så då försökte han expandera det och började då forska på heat suits. Eller då svettdräkter. Såna här som man kan säga kampsportare. När de ska banta ner sig och liksom förlora massa vätska inför invägning. Så kan de ha såna här heltäckande dräkter. Där de ska svettas ut så mycket vätska som möjligt. För att kunna väga in under 60 kilo. Eller under 70 kilo och så vidare. Vet du vad jag menar för heltäckande dräkt?
Ah, inte exakt. Alltså jag får inte upp en bild i huvudet, men jag kan tänka mig. Typ. Ja, jag kan tänka mig. Alltså det vet man ju. Har man haft på sig en galonrenjacka ute i varmt väder så fattar man nog ganska precis vad du menar.
Inte så nice.
Det är inte så nice.
Och då fick de ta på sig ullunderkläder, underställ, lager på lager. Och sen så ett sånt här heltäckande som ska stänga in värme.
Oh, vad vidrigt
och sitta
låter.
I 16 grader i temperatur och cykla. Och det de hela tiden mätte då, det var hur många liter som de svettades.
Mm, okej.
Okay. Och samtidigt hela tiden stick i fingret. Och för att då mäta mjölksyra, hemoglobin, det var massa grejer de höll på att mätte. Och då såg de att det funkade lika bra för att stimulera den här höga hemoglobinnivåerna. Och det man måste då liksom ta för givet som de då jobbar utifrån, det är att höga hemoglobinnivåer är en konditionsfaktor. Alltså ju högre hemoglobinnivåer du får, desto mer kan du prestera. Det är liksom det de så här, tar avstamp ifrån. Du får ju kanske inte bättre teknik, du får inte, kanske inte påverkar alla delar av konditionen, men tydligen så är hemoglobinnivåer en viktig markör. Och då sa han, framgångsreceptet för det här, det är att du ska ha en kroppstemperatur rektalt direkt efter passet på 38,5 grader.
Okej.
Så jag var så här, alltså tar ni på riktigt febertermometer i rumpan på de här 16-åriga killarna? Frågar jag inte, men undrade.
Varför frågar du inte?
För att forumet...
Snälla, det måste du fråga. Det är väl ingen som tar febern rektalt längre?
Nej, det var det jag sa. Jag verkligen var så här, men alltså, använd, kan du ens gå till apoteket och köpa en rektal termometer?
Nej, nej. Måste ha sparat en sån där gammal med kvicksilver i typ.
Så desinficerar den mellan varje rumpa.
Och fy Fabian, nej vet du vad?
Någon räckte upp handen och frågade så här... Ja, men liksom, vad är det för typ av spann på kroppstemperatur där det här då skulle kunna funka? Mm. Och då tog han för givet typ 40 kanske är det högsta, tänkte den här killen som ställde frågan. Han bara, nej, nej, nej. Över 38,6, absolut inte. Så här, aha, okej. Okay. Det var väl liksom ett väldigt tight spann.
Jaha.
Och men det han sa, 5 gånger i veckan, allra bäst. 3 gånger i veckan gör också skillnad. Färre än så... Mm, ja. Och det jag undrade, fast inte vågade ställa frågan då. Det ena, det var, skulle man kunna ta för givet att det här faktiskt skulle kunna vara någonting för motionärer att prova på? Alltså, skulle det finnas vinster för en konditionsfokuserad motionär att utsätta sig för? Den frågan vågade jag inte ställa, för att det var det här avgränsningen. Det andra som jag inte vågade säga, det var att typ räcka upp handen och så här, för att han pratade om det här otillgängligheten i heat chambers, eller chambers. In Sweden we have a really strong trend with commercial gyms offering heat rooms for yoga and for high intensity. Du vet, den vill jag inte säga. Men då fick jag inspiration. För det som han menar på, varför det här skulle funka för att förbättra eller för att höja då konditionsförmågan utifrån de här hemoglobinnivåerna, det var att du svettas så pass mycket, du förlorar så pass mycket vätska, så att du stimulerar en hemoglobinökning liksom i den akuta fasen. Så det jag gjorde, väldigt inspirerad, det var att jag åkte hem från Bosön, tog på mig ett par vanliga löpartights med, och sen en sport-BH. Så tog jag på mig sån här college hoodie. Gick till Sats, fredag kväll, började värma upp på löpandet för att tänka så här: okej, men hur känns det att inte få ta av sig när jag blir varm, när jag börjar svettas, att ha kvar det här tjocka plagget på mig? Det finns, jag tror jag berättade det här, det finns ju en kändis som historiskt sett, han var typ känd för att på Sats alltid, han vill inte bli igenkänd när han sprang på löpbandet, så han sprang alltid med så här tjocka mjukiskläder och huvan upp över huvudet för att han inte vill bli igenkänd. Men alla tänkte ju hela tiden, han har så mycket kläder på sig, vem är det där? Och så tittar man extra noga in i ansiktet. Har du sprungit på det sättet där du med flit har haft för mycket kläder på dig för att svettas?
Nej, men jag ser folk som gör det. Det känns som att en del som vill gå ner i vikt tror att man ska göra så här. För det har jag sett när folk är ute och så här joggar, du vet, eller powerwalkar, att de har sinnessjukt mycket kläder på sig. Alltså mitt i sommaren typ. Så jäkla mycket kläder. Och då gissar jag ju att det är liksom en viktminskningsgrej, att du ska liksom svettas ut lite vätska. Väldigt kortsiktig viktminskningsgrej. Då det räcker med att du dricker 3 glas vatten så har du gått upp det igen. Men nej, på gymmet brukar jag inte se det. Jag hade nog tittat en extra gång om jag hade sett någon som var väldigt, väldigt påpälsad. Det kanske var många som tittade på dig då när du var väldigt påpälsad på gymmet.
Alltså jag var ju tvungen att ta av mig den där tjocktröjan direkt efter uppvärmningen inför att jag skulle springa allmänäsintervallerna.
Ja, för att men det måste ju vara fruktansvärt obekvämt att bli så varm. Eller?
Obehagligt. Ja. Och så här, mycket kläder, mycket material. Och den här forskaren och den här norrmannen, han säger att svettspannet, så mycket som man då ska behöva svettas för att det här ska ge effekt, det är, man ska ligga mellan 0,8 och 2 liter under passet. Och det här ska man mäta då genom att väga sig innan naken och direkt efter. Och de gjorde så i den här studien, då samlade de upp all svett och vägde kläderna som med svett. De hade liksom som boards där de liksom samlade upp i hinkar allt svett. Men jag tänkte bara att det står väga sig. Vi har ju pratat om det här problematiska med folk som väger sig innan och efter ett träningspass. Jag har ju sett det när jag har varit på så högintensiva pass. Och jag tycker att det är lite obehagligt med det beteendet.
Ja, och precis som jag sa nyss så är det ju, även om man har gått ner så är det ju en superkortsiktig viktminskning. För att det är ju med allra största säkerhet vätska som du har gått ner. Mm. Så jag vet inte, det är ju inte så att man gör en vinst. Men är det då bara, tror du, att det nästan blir som ett maniskt beteende? Man vill bara se en lägre siffra på vågen.
Ja, det är det jag tror. Den här forskaren, han sa att hans atleter, de fick dricka max 0,5 liter vatten, alltså 5 deciliter. Och träningspasset var det var ungefär en timme, fast inte så himla intensivt. Och han såg att din svettförmåga ökade efter 4 till 6 tillfällen. Alltså att du blev benägen att snabbare börja svettas och svettas ännu mer. Och det där vi har ju pratat om det. Varför vissa människor svettas mer än andra. Och varför vissa svettas så himla tidigt i passet. Men då menade han på att svettförmågan tränas upp. Att kroppen snabbare fattar så här att nu är det smart att börja svettas.
Okej, ja, det var intressant.
Och efter passet, det var då de fick börja dricka. Och då skulle de dricka så pass mycket och så pass länge så att urinet återgick till deras egna normala färg. Alltså att de skulle vara uppmärksamma på hur liksom vilken färg det brukar vara på kisset.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta, och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
Men då tänkte jag så här, okej, Lovisa, träningspodden testar. Så jag har varit på ett högintensivt, det heter typ bara heat, men alltså högintensiva intervaller i 38-gradig värme på Sats för att prova det här.
Ja, men vänta nu, du testade att köra allmänhetsintervaller, men du gav upp din ambition då efter uppvärmningen, eller?
Ja.
Hur avlöpte det?
Det var mer att jag ville så vara, jag hade den här inspirationen så nära i sinnet. Det kändes som att jag hade det liksom pannloben typ, men jag hade ändå ett stort behov av att konditionsträna. Så då, då kände jag så här, ja, men de här allmänna intervallerna, jag ville springa dem på 14 på löpbandet. Mm. Och jag kör ju ståvila, det har vi pratat om. Du kör joggvila och jag kör ståvila mellan varje en minutare. Och jag kände direkt så här att det är viktigare för mig att springa på 14 än att svettas jättemycket under passet. Och sen blev det ändå så när jag tog av mig, då droppade det från armbågarna under intervallerna. Och vi hade någon, jag tror vi pratade om någon studie du och jag för några år sedan i träningspodden om just det här med att springa lopp i värme. Och då hade de ju kommit fram till att du får högre puls på samma på en hastighet som du brukar kunna hålla, så har du högre puls om du springer det i värme än om du springer det, vad var det, så här, optimal temperatur var väl typ 16 grader eller något sånt där.
Ja, just det. Just det, det här har vi ju faktiskt bra. Jag tror att det låg där någonstans. Och det kan man ju verkligen relatera till när man tänker på vad är bästa löptemperaturen.
Mm. Och det sa den här norrmannen att en av anledningen till varför det skulle funka med sån här då svettträning, oavsett om du gör det genom att klä på dig sjukt mycket kläder och stå emot instinkten i att vilja ta av dig plagg, eller om du gör det i ett värmerum, så kommer det att krävas en lägre ansträngning, en lägre effort på cykel då, lägre watt, men med en högre intensitet. Så du kommer alltså nå högre intensitet på lägre belastning. Och att det skulle innebära då att det var ett mer skonsamt sätt att träna på.
Okej, ja, det är mycket teorier här. Ja. Men berätta, var det här ett satspass då som du gick på, eller?
Ja, och jag har ju en sån här liten optimeringsnoja. Så att om jag ska ta mig till sats, ett, boka in i appen. Två, stå och vänta på väntelista i appen för att jag ska få en plats. Och tre, ta mig dit. Då tycker jag att 25 minuters träning, inte riktigt värt. Så då hade jag bokat in mig först på ett Absolution-pass som var i vanlig gruppträningssal. Då var det 20... Nu ska vi se, för det här var ganska kul. Det här kommer du gilla. Det var 20 stycken 40 sekunders intervaller. Med 20 sekunders vila hela tiden. Då var det två varv på varje övningspar. Jag börjar säga det bråka här. Det var två magövningar. Och så gjorde man 40 sekunder på den ena, vila 20. 40 sekunder på andra, vila 20. Och så gjorde man det ett varv till. Och sen så var det två nya övningar. Så typ första, det var så här fjärilscrunches. Det är där man har fotsulorna mot varandra och knäna hänger ut åt sidorna. Så gör man crunches. Och sen så gjorde man den i 40 sekunder och så fick man vila. Och sen så gjorde man höga, långsamma mountain climbers. Så att man skulle göra, man står i en hög planka och så skulle rumpan och skulderbladen, allting skulle liksom vara väldigt högt. Och sen skulle du långsamt dra in knät mot, alltså ovanför armbågen. Så det var inte det här mountain climbers när man som springer i planka, utan det var verkligen så här långsamt. Nästa övningspar, det skulle kunna vara så här sidoplanka med höftlyft. Och då gjorde man bara ena sidan första varvet och andra sidan andra varvet. Så det gick ju ganska fort att göra. Man behövde inte tänka att man ska göra båda sidor varje varv. Det var någon övning som var man skulle ligga som en crunch-position och skulderbladen i luften, så ska man nudda hälarna på utsidan så att man liksom jobbar i sidled. Så det var hela tiden övningar som inte skulle vara likadana i varje övningspar. Och då blir ju 20 gånger 40 sekunder med 20 sekunders vila, alltså det blev ju prick 20 minuter. Bara massa mage, 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 mage. Och då tänkte jag så här, men det här kändes ändå så här meningsfullt. Det var, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5 övningspar. Och det var så här kul. Och fick jag lite inspiration och så. Ganska introvert pass, för man låg på sin matta. Och sen var det då samma instruktör som skulle hålla det här hit-passet. Alltså högintensivt i värme. Så då skulle vi gå ner. Och jag har ju kört 2 eller 3 gånger har jag kört yoga i värme. Och det var ju jättekonstigt. Och framförallt för att då går ju allting jättelångsamt. Och så står man i så här plankor och det bara rinner svett i ögonen. Och man hinner tänka väldigt mycket. Alltså att yogan är ju så långsam så att man måste ju orka stanna kvar. Och då, allt man tänker på det är så här, oh vad det är varmt, oh vad det är varmt. Men nu var det som... Alltså, ska jag säga... Alltså, vet du vad Kvicks är för typ av träningsprodukt eller vad man ska kalla det för. Alltså, det är någon tjänst, jag får upp reklam för det. Har du hört talas om det?
Ja, jag har hört talas om det. Jag har inte testat, men ja.
Mm. Nej, det är inte min grej. Alltså, det är typ hemmaträning framför tvn. Att du, så här, det är typ gymping. det var jättekonstigt. Först var det 5 minuter, jättelugn rörlighetsuppvärmning. Alla hade sin egen matta, man måste ha med sig egen matta, man får inte låna. Sen har man sin stora handduk som man lägger på mattan, för man svettas fruktansvärt mycket. Sen hade väldigt många en egen liten ansiktshandduk. Och sen så vatten, och sen man barfota. Mm. Och jag tror att det är ganska ovanligt att man kör liksom högintensiv träning barfota. Ofta så har man ju liksom såna här skor med rejäl dämpning och, för att man ska kunna hoppa. Och,
ja.
Men här skulle man vara barfota, och det tror jag var väldigt bra, för de skorna som jag skulle kunna haft på det där, jag skulle inte vilja använda det, de skorna igen, kan jag säga.
Okay.
Man svettar så mycket.
Ajda.
Men sen var det upplagt, och det är det här som var intressant. Och jag, eftersom jag gjorde det här som en träningspodden testar grej, så höll jag ju koll på min klocka. För att, kommer du ihåg när jag hade varit på det här hitzone, som då skulle vara högintensiv träning, men...
Just det. Du tyckte inte att det var det riktigt.
Nej. Det var, alltså, när jag tittade på klockan, trots att jag tog i jättemycket och valde de tunga vikterna, så kom jag inte upp så mycket i puls. Och att jag sa att det kan ju vara lite en form av självbedrägeri, att man tror att man har tränat högintensivt. Men då var det upplagt, och det här tror jag du skulle gilla. Jag skulle vilja ha med dig på det här någon gång.
Kul.
Det var 2 övningar i varje block. Och då gjorde man 30 sekunder... Nej, förlåt, 3 övningar. 3 övningar. Man gjorde 30 sekunder övning 1, 30 sekunder övning 2 och 30 sekunder övning 3. Alltså ingen vila. Så det var 90 sekunder jobb. Sen fick man vila 30. Och så gjorde man det 2 varv till. Så det var 4 övningspar. Så 4 övningspar, 3 varv, 30-30-30 på varje varv. Och då blev det ju typ 26 minuter, 25 minuter. Och då var det så här, knäböj med en tåhävning. Det var sidoplanka där man skulle rotera och byta sida. Man skulle göra utfall och sen hoppa till en planka. Det var mountain climbers där man skulle springa på stället. Det var så här höga knän, typ så här kampsports höga knän. Det var höftlyft, lite sparka, lite breda knäböj. Det var helt vanliga kroppsviktsövningar som man skulle kunna göra i vardagsrummet framför tvn, alla aerobics.
Okej.
Men det sjuka var att det var typ 3 gånger så jobbigt att göra de här övningarna i värmen. Varje 30 sekundare bara boostade. Det bara tryckte upp. Och det vi har pratat om förut med det här med att träna i värme, det har ju varit det här med att man blir rörligare. Alltså att man kan göra massa grejer som man egentligen inte har rörlighet för. Men det var ju också så här att när man blev rörligare och samtidigt ska göra någonting väldigt snabbt, då blir det väldigt lätt, och så då kan man köra på ännu hårdare. Och håll i dig, Jessica. Jag gjorde ju konditionstester på Activitus för några veckor sedan, så jag hade ju ett väldigt färskt så här maxpuls och sådär. Jag var alltså uppe på 97% av min maxpuls på det sista blocket.
Oj.
Av kroppsviktsövningar, ett 20 minuters pass. Skitkul. Asjobbigt. Jätteroligt. Jätteinspirerande. Hård musik. Alla bara körde sitt race. Jag var så trött efteråt. Men nu har jag bokat mig på exakt samma nästa vecka. Så jag ska gå på Absolution mage, och sen så ska jag gå på det här. Men sen fattar jag, 5 gånger i veckan i 5 veckor på raken, herregud, det orkar man ju inte. Men det här var ju intressant att tänk om det här skulle kunna vara ett argument till varför alltså tänk om det funkar på motionärer, att, för det sa han, norrmannen, kan du välja mellan att köra ett konditionspass i värmerum eller normalt, då ska du alltid välja värmerummet, sa han. Fast då var det elit.
Alltså vanliga människor också. Nej, då var det elit han pratade om.
Ja, men alla vill väl vara elit. Men det var obehagligt. Det här är nog det närmaste jag har varit att svimma i träningssammanhang. Alltså högt blodtryck, ont på huden, jobbigt med andningen, lite känsla av att få andnöd. Man ska ju inte gå på det här om man har typ panik, ångest, erfarenheter och den här känslan av att inte få luft. För att det är typ det som man provocerar fram.
Ja, då är det inte för mig tyvärr. Jag kände det när du började prata om andnöd, högt blodtryck och håller på att svimma. Nej, det är nog inte tyvärr för mig. Jag har inte heller testat så här hot yoga eller sådana saker. Så att jag tror att dels kanske att jag skulle få lite panik av att det blir så varmt. Jag tycker ju inte om värme. Jag gillar ju inte när det är för varmt ute. Jag blir väldigt obekväm i det. Men jag tänker också på en annan grej. Och det här brukar ju du vara väldigt känslig för. Det måste ju vara skitäckligt inne i det där rummet. Det måste stinka svett. Och alla andra svett måste ju liksom skvätta överallt. Det måste vara otroligt äckligt.
Ja, jag tänkte på det. För att det var ganska många män på det här passet. Vältränade. Alla var vältränade. Alltså det där är, du vet ju hur jag känner då. Jag kan ju bli lite provocerad att det bara är en massa vältränade människor som är med på ett gruppträningspass. Det var då och då där det faktiskt skvätte på mig från... För jag tittade lite grann så här, okej, men vad är det för trend som gäller här? Så här, träningskläder. Jag hade långa tights och sport-BH. Jag skulle ha haft korta tights. Det kände jag typ efter en halv minut på uppvärmningen, på rörligheten. Männen hade så här halvlånga... halvknä, långa shorts och så här funktions-t-shirts. Alla tjejer i princip hade sport-BH och korta tights. Men det var de här männen, de körde på. Orkade kanske inte alla intervaller 100%, så man såg att det var lite liksom de sänkte tempot på slutet kanske. Men det var ett flertal gånger där jag kände att det kom svettdroppar på min hud som inte kom från min kropp. Och det jag tänkte på, för att alla stod ju på sin matta när man skulle göra de här övningarna. Men sen när man var klar, då skulle man gå och hämta sprayflaska och spraya på pappret. Och så, eller jag tittade, hur gör de andra? Och då så skulle man liksom torka runt sin matta, typ så. Sen så kommer ju instruktören göra rent golvet så. Men sen går man ju barfota bort till för att gå ut ur dörren. Och då har ju alla gått barfota där. Och det hade jag ju lite issues med, så jag tog med mig papper med desinfektion och sen så direkt när jag kom utanför så torkade jag av mina fötter och sen tog jag på mig strumpor och skor och sen gick jag bort till omklädningsrummet och så var jag tvungen att duscha för jag kunde inte klä på mig eller liksom cykla hem för att jag var så utpumpad. Jag kände verkligen att jag förlorat så mycket vätska. Och om det är syftet, då är det klart att då har jag ju uppnått det. Men när det är väldigt mycket kroppsvätskor i det där rummet. Och jag tänker att det ligger ju också i luften. Det är hög luftfuktighet där inne också.
Men det är ju det här jag menar, Lovisa. Du brukar ju vara så himla känslig för sånt här. Men ändå så är du så här, wow, jag ska gå på det här igen. Så någonting hade du ju då som du verkligen gillade.
Ja, alltså jag gillar ju genvägar.
Och, vem gör inte det?
ja men exakt, och det är väl lite grann det som jag är, för att jag berättade för instruktören innan att jag skulle prata om det här i träningspodden. Jag tänker ibland gör jag inte det och sen så blir det så jobbigt för dem när någon kompis de säger så här: de pratar om dig i träningspodden och så, men så jag berättade innan varför jag ville testa och att jag hade varit på den här konferensen. Och sen efteråt så pratade vi lite kort och då förklarade jag vad det var de hade sagt på den här om det här med värmeträning. Och så sa han så här, gud vad bra att du berättar det här för mig, för folk brukar fråga mig, varför gör vi det här egentligen?
Och det vet inte instruktören heller då?
Nej! och det kanske inte heller satsvet om produktledningsgruppen. Men det här är ganska ny data som de har tagit fram. Den publicerades 21, eller alltså det datumet för själva studien är 21, men han har på och jobbat med det här de senaste åren. Men jag tror att om det är så då att man kan få ut samma träningseffekt av att köra 20-25 minuter i värme som att träna 60 minuter ute, kan inte det då vara värt, det var det jag skulle komma till, kan det inte då vara värt det ohygieniska?
Det beror ju på, alltså vad man vill uppnå. Och jag hör dig, absolut. Och du är ju väldigt inne på att liksom maximera, se hur du kan få ut max av dig själv på de grejerna som du lite grann snör in på. Mm. Det är ju din grej. Och jag brukar ju tycka att det är kul med nya saker. Bara så, nya träning var roligt och så. Men jag är ju just nu inne i det här som jag blev så inspirerad av i Japan. Det här med att träna för hälsan. Alltså inte kanske träning för att i första hand se snygg ut eller maxa sin förmåga, utan den här träningen som blir som att äta, dricka, sova, gå på toa. Den typen av träning är jag jätteinne på. Och jag tänker ju, eftersom jag är lite lik dig där, så tänker jag på hur kan jag maximera den grejen? Vad är det jag ska göra varje dag för att få bästa effekten av den här träningen som ska vara ett basbehov? Och där har jag inte riktigt landat ännu i exakt vad det är jag ska göra varje dag. Och nu har jag inte hunnit med det den här veckan, för det har varit så körigt och med min jetlag och allting. Men jag kommer att börja köra någonting en halvtimme varje morgon, där jag ska försöka hitta en form, hur jag lägger upp det. Alltså 10 minuter det, 10 minuter det, 10 minuter det, typ. Så det är jag just nu jätteinne på. Men jag tycker att det är väldigt kul att du verkligen utforskar hur du kan få ut max av din förmåga, vad det är när du provar på.
Jo, men det handlar ju om att expandera, va? Expandera sinnet. Men det är väl bara det du gjorde kanske i Japan. Och sen så är det en process, det är ju en process liksom, att låta saker och ting få mogna, få utvecklas över tid, att inte ha för bråttom med att köra igång. Det tror jag, alltså den reflekterande delen tror jag är jätteviktig för inlärning och för utveckling.
Mm. Ja, verkligen. Men det låter spännande, och du vet ju hur det brukar vara med mig. Jag är ju superinspirerad av någonting ett litet tag, och sen så hittar jag något annat som jag snör in på.
Mm-hmm.
Så att jag kommer säkert att vara på och testa sådana här saker väldigt, väldigt snart, det är min känsla.
Du kan ju boka ett private session då.
Ja, men exakt. Idag fick jag till exempel höra, för att jag hade ett möte inför Superstars. Vi åker iväg i oktober och spelar in det på Cypern. Och nu fick jag höra att hotellet där har ett pyttelitet gym. Det kommer inte att duga, jag måste hitta något annat där nere då. Men det finns också en tennisbana, så nu har de bestämt att vi ska ha tennisturnering. Och jag bara, okej, men jag kan inte spela tennis. Jag har typ aldrig gjort det. Nej, okej, ja, men det blir kul. Så sista de säger när vi ska gå, ta med tennisracket till Cypern. Jag bara, fast jag kan fortfarande inte spela tennis, så jag har definitivt inget tennisracket hemma.
Patrik bara, åh nej, nu ska hon gå och köpa tennisracket också.
Ja, men jag tror inte tennis är något för mig. Jag tror verkligen inte det. För att jag tror att det är för... jag kommer bara bli irriterad, jag tror det. Tennis är så... det är så känsligt för om du spelar med någon som är exakt lika bra eller inte.
Ja.
Så jag tror inte det. Men det är ändå kul. Vem vet, jag kanske kommer hem och går runt typ i tenniskjol och pannband och köper en massa nya rack och håller på. Vem vet,
det är kan ett snyggt mode, va?
Det är ett otroligt snyggt mode. Men jättekul, Lovisa. Jag är glad att du är i test mode. Får jag lyfta en fråga med dig?
Shoot.
Som jag bara har tänkt på. Och jag har inte liksom själv riktigt landat i vad jag tycker. Jag vill bara höra vad du tycker. Jag vet att du inte är expert inom just det här området. Det behöver du inte vara, för det handlar mer om bara liksom en reflektion. Du vet ju det här som alla pratar om. Ozempic. Diabetesmedicinen som de då har insett fungerar jättebra som en bantnings... metod.
Mm-hmm.
Att man går ner i vikt.
Mm-hmm.
Man kan ju gå ner faktiskt väldigt, väldigt mycket av den här Ozempic. Men du måste ju ta injektion. Du ska ju ta en injektion och Ozempic varje vecka. För att piller, det finns piller med ungefär samma innehåll, men de har inte alls samma effekt på vikten.
Jaha, utan är det mer är effektivt just, att sätta sprutan?
Ja, mycket mer effektivt. Säg att du kan få en... Jag tror att de har mätt på ungefär ett år hur mycket de har gått ner på de här testpersonerna. Och då så såg man med de här injektionerna så var det mellan 10-15% av kroppsvikten på ett år i snitt. Och med pillerna så tror jag att det var typ 2%. Så att det är ganska stor skillnad. 2-3%.
Mm.
Och det här har ju då blivit väldigt populärt i Hollywood, kanske framför allt. Det blev ju så populärt till och med på många ställen att medicinen tog slut. Så att folk som hade diabetes hade ju problem att få ut sin medicin. Men läkemedelsföretagen är ju inte dumma i huvudet. De är ju otroligt smarta. Så det är klart att alla läkemedelsföretag nu vill ha en Ozempic i sitt stall. Alltså de vill ha något liknande eller ännu bättre.
Semaglutid heter väl det verksamma ämnet.
Exakt.
Tror jag.
Ja. Exakt. Semaglutid, precis. Så att nu håller ju alla läkemedelsföretag på och utvecklar sin egen då medicin som ska användas mot fetma och övervikt. Alltså de försöker ta fram ett medel som ska användas just riktat mot det och inte vara en medicin mot diabetes som används mot fetma och övervikt. Alltså jag vet inte vad jag tycker om det här. Jag läste den här artikeln nu och det är ju ett... ska man sätta pengar i något, då kanske man ska sätta pengar i ett läkemedelsföretag som håller på att utveckla det här nu. För att givetvis kommer det här att säljas som smör. Det är precis som du säger, alla vill hitta en genväg. Det är klart man vill ha en genväg. Kan man gå ner i vikt på något sätt där man inte behöver leva hälsosamt, träna, verkligen göra stora förändringar i sitt liv utan att tumma på sånt man tycker är härligt och kul eller du vet... Så tar ju alla det. Alltså det är ju lite det som jag också gör med Bionic. Jag går dit och tränar för att bygga muskler utan att behöva vara 5 timmar i veckan på gymmet. Det är en genväg, jätteskönt. 20 minuter, lägg det i vågskålen mot 5-6 timmar. Ja, vad tar man då? Många tar ju då 20 minuter. Det här är ju lite samma sak, kan man säga. Men då skriver då i den här artikeln då i Svenska Dagbladet att absolut, säkert kommer priset att gå ner lite grann när fler kan erbjuda samma medicin, för det blir ju en konkurrensfråga. Men det kommer fortfarande vara väldigt dyra läkemedel. Så att då börjar jag tänka på att det här kommer också bli en klassfråga. För till exempel nu när jag har varit i USA och man har varit ute på landsbygden, så ser man ju väldigt många grovt överviktiga människor. Alltså som verkligen lider av fetma. Det är väldigt, väldigt många människor. Jag förstår det, för att när man är inne på de här restaurangerna som finns i de här småstäderna så är det bara onyttig mat. Alltså det är onyttig mat, som jag berättade, man kan inte ens få vatten på McDonald's, utan du måste dricka läsk. Så att jag fattar det. Plus att det är ju precis som i Sverige, så är det ju oftast billigare med dålig mat än vad det är med bra mat. Bra mat är ju ofta dyr. Alltså grönsaker är dyra, frukt är dyrt. Nyttig mat är ofta dyrare än onyttig mat. Tyvärr, så är det ju så. Och då kommer ju det här med den här fettmedicinen att bli en klassfråga. För de rika kommer att ha råd, även om det kostar varje spruta. Jag vet inte vad den kostar ens, men jag tror att den där behandlingen den kostar väl flera tusen i månaden. Och det är ju ingenting som man kommer få subventionerat, för det räknas ju som kosmetiskt. Om du nu inte har obesitas, att du har... att du har liksom fått en diagnos. Nej, på
jag
att
såg
du har ett, väldigt
jag
mycket
såg
övervikt.
En kostnad faktiskt, en siffra.
Berätta.
Ja, men jag vet inte om det var i USA eller om det var i Sverige. Alltså jag vet inte vem det var som fick betala, men 10 000 i månaden var en siffra som jag såg, men jag vet inte vilka det var som fick betala det.
Åh jävlar, det är ju svindyrt. Alltså då snackar vi ju ännu mer klassfråga.
Ja. Alltså det jag tänker mig att folk kan kanske ta lån för att de ska köpa det här. Man kanske tar sina sparpengar för att göra liksom en period av det här. Att man liksom helt enkelt ser det som att ja, men jag kör nu, jag kan köra det i 6 månader. Nu bara spekulerar jag. Men 10 000 kronor i månaden är det väl få vanliga människor som kan ta från sin vanliga hushållsbudget.
Ja, och jag undrar, vad kommer det här att innebära? Som du säger, det kanske finns risk för att människor börjar ta lån. Men det kommer ju också bli en tydlig... din vikt kommer ju kanske att bli en ganska tydlig klassmarkör. Förstår du? För bara när jag läser inledningen i den här artikeln så tyckte jag att det var lite obehagligt. När det står så här, helt plötsligt syns Ozempic överallt. Den starkt viktminskande effekten hyllas av Hollywood och TikTok-kändisar. De senaste månaderna har läkemedlet kallats revolutionerande och banbrytande, med makten att permanent förändra samhällets uppfattningar om vad som är övervikt och vad det innebär att vara smal. Och jag började tänka på det där och tänkte att det här är ju jätte obehagligt egentligen. Att det ska finnas en medicin men som bara vissa har tillgång till. Så att det kommer ju att bli ännu mer stigmatiserande att vara väldigt överviktig, tänker jag. Om det är så att är man bara rik så kan man köpa sig fri, förstår du?
Ja.
Plus att jag vet inte, det här med genvägar är ju också...
senvägar.
Ja, men precis, för i alla fall nu är det ju så att när du slutar med Ozempic, de allra flesta går upp nästan alltid i vikt igen och ganska snabbt.
Är det så?
Ja, så det här är ju ingenting som du gör en gång, en kur liksom i 6 månader eller någonting, eller ett år eller något, och sen är du klar. Du måste fortsätta med det här. Du måste fortsätta med det här, för annars går du upp i vikt igen. Så jag tror att en av de studierna som jag tittade på visar att de som har slutat med Ozempic har inom, ja, vad det nu var, 1 års tid eller något, gått upp 2/3 av det de gick ner. Så att det är ju liksom inte någon mirakelmedicin så. Och då blir det ju också någon slags beroende. Och det här fattar ju också såklart läkemedelsföretagen. Det är ju liksom en guldgruva för dem, eller hur? För att om folk börjar köpa det här, de måste fortsätta med det här, kanske hela livet. Det är en långsiktig behandling. Och man vet ju inte riktigt vad det finns för långsiktiga biverkningar ännu. För så länge har ju inte det här använts. Och definitivt inte i det syftet att man ska gå ner i vikt. Men de kortsiktiga biverkningarna är ju till exempel att man måste gå på toa jätteofta. Alltså du går och bajsar hela tiden tydligen. Mm. Och det kanske inte låter som ett jättestort problem, men om du tänker på det, hur kul är det? Det är kanske inte så roligt. Och hela tiden behöva bajsa. Och sen finns det ju massa fler biverkningar också givetvis. Men jag tycker att det finns så många grejer med det här som man tänker... Först tänker man ju, gud vad bra om det kommer liksom ett läkemedel som kan hjälpa till på det här området. För fetma är ju ett växande problem i västvärlden. Och det kommer ju inte, det kommer ju vara väldigt belastande för sjukvården och för samhällena som stort inom några år, om det fortsätter som det gör nu, att det ökar och ökar och ökar för varje år. Det kommer bli jättekämpigt för sjukvården att hinna med. Och hur ska våra skatter kunna betala de här ökade kostnaderna för sjukvården? Då pratar jag bara i Sverige, där vi faktiskt betalar sjukvården med skatt det mesta. Men det kanske inte är så bra ändå, med alla de här argumenten som jag nu har dragit upp, som jag började fundera på när jag läste det där. Det var den där första meningen som bara för alltid, permanent förändra synen på vad är övervikt och vad innebär det att vara smal.
Ja.
Vad tänker du? Vad tänker du?
Ja, men till att börja med så tänker jag egentligen så här lite invändning mot att det finns ju jättemånga människor som har grav fetma. Inte grav, vet inte, men alltså det här med att människor kan ju leva jättehälsosamt och de kan träna jättebra och de kan äta jättenyttigt och ändå ha en stor övervikt.
Ja, men alltså, så kan det absolut vara. Snälla, absolut. Det är verkligen en fördom att alla som är överviktiga eller har fetma är ohälsosamma. För så är det ju verkligen inte. Utan det finns ju jättemycket ärftliga faktorer också. Så det säger jag absolut inte. Men många övervikts... Alltså, det finns många risker med att vara överviktig. Och då pratar jag om hälsorisker. Och det kan vara på lång sikt. Det behöver liksom inte vara just idag. Men det kan liksom påfresta systemet i kroppen på ett sätt som kan orsaka följdsjukdomar.
Ja, för det är det inte så att man under ganska många år har sagt så här, tänk om det fanns ett piller. Alltså att tänk om vi hade att vi kunde ta ett piller och så blev allting mycket bättre.
Ja, ja,
det är ju
exakt.
Ändå ett uttryck som i alla fall jag är uppvuxen med, och i min bransch möter jag ju, alltså i min yrkesroll finns det jättemånga människor jag möter som säger så här att, men alltså om det fanns ett piller, då skulle jag inte styrketräna. Alltså om det fanns ett piller, då skulle inte jag tänka på vad jag, hur jag åt.
Ja,
alltså det är liksom ändå en inställning som ganska många människor har. Och innan det här, innan man började då använda den här medicinen på det sättet som man ju nu gör verkligen en boost av. Jag ska berätta en sak, en nationalekonomisk grej sen. Men då har ju egentligen, alltså man säger så här, men hur får vi överviktiga och människor med fetma att gå ner i vikt? Ja, men alltså det man har sett, alltså gastric bypass och gastric sleeve har typ varit det som har funkat allra bäst.
Mm.
Sen alltså i kombination med livsstilsinterventioner, i kombination med träning, man lägger om kosten. Och, men så fram tills nu så har man sagt, ja, men att det har faktiskt varit kanske det mest effektiva vi har kunnat se på en viss målgrupp. Medan man nu säger så här, ja, fast nu är det här är liksom kanske det allra mest effektiva. Men jag har ju bevittnat från sidan en PT-klient till mig med diabetes typ 2 som helt enkelt inte fick tag på sin medicin förra året. För att det blev brist på grund av det här fenomenet. Och det drabbade ju då på individnivå jättehårt. För att kan du inte ta den här medicinen så mår du dåligt. Men också när du sen äntligen efter ett visst antal månader fick tag på den. Då kan du inte bara börja med medicinen hur som helst. Utan du måste ju så här göra en upptrappningsperiod och sådär. Så det blev ju ganska jobbigt på individnivå för de personerna som verkligen behövde medicinen av den. Å andra sidan, det finns ju människor som kommer få mycket bättre hälsa av att de går ner i vikt av den här medicinen som inte då har diabetes typ 2, även om vi säkerligen skulle kunna se att en ökad förekomst av diabetes typ 2 fast som inte är diagnostiserad hos dem som kanske är den riktiga målgruppen, och då pratar vi inte Hollywood-kändisarna för den här medicinen. Men jag läste nämligen en artikel om nationalekonomi som visar hur Danmarks nationalekonomi har fått sig en sån här, vad ska man kalla det för? Det har blivit ett bedrägligt, för att det ser ut som att Danmark är det enda landet i Europa som inte har drabbats negativt just nu med de här ekonomi blaha blaha. Och att ett företag, eller om det var en sektor, men det kanske till och med var bara ett företag, som då jobbar med den här medicinen, är större än hela Danmarks BNP just nu.
Oh, helskotta.
Och att det då det ser helt skevt ut. Hur kan lilla Danmark så här ha så himla bra ekonomi just nu när alla andra länder går neråt? Ja, men då var det bara på grund av den här medicinen och att det här företaget hade liksom bara, det här ska vi vara snabba med. Vi ska vara med på tåget och sen boostat upp det här. Sen, vad tänker jag mer? Att det är permanent, att det är för alltid. Jag har ju flera närstående, både vuxna, ungdomar och barn som har diabetes typ 1. Och jag kan säga att känslan av att du för all framtid i ditt liv alltid kommer behöva sätta sprutor i kroppen med insulin. Mm. Att du kommer aldrig kunna sluta med det. Den insikten som förälder behöver förklara för sitt lilla barn när barnet säger så här, när jag inte behöver ta insulin längre, när jag inte behöver ta sprutor längre, då och föräldern så här, fast vet du kommer behöva ta de här sprutorna för resten av ditt liv. Kanske man inte säger till en treåring, men man kanske för en tolvåring liksom behöver förklara att det här är här för att stanna. då är det ju klart att för människor då som frivilligt väljer att så här, okej, det här kommer jag behöva göra för resten av mitt liv frivilligt. Okej, men hur hanterar man det då? För att diabetes typ 1 personen kan inte förstå hur människor frivilligt skulle välja att för all framtid sätta spruta i kroppen, så kanske. Så det tänker jag också. Sen tänker jag att vi är i stora delar av världen, och Sverige i synnerhet, om vi ska göra ett lite mer mikroperspektiv, vi har ju en negativ trend, alltså dåligt. Vi är ju, trots att vi gör massa interventions, trots att vi gör massa insatser, trots att vi informerar, vi utbildar, så blir det ju ändå inte bättre när det handlar om folkhälsa, när det handlar om hur vi på populationsnivå äter, att vi blir tyngre och tyngre, men vi blir också längre och längre. Det funkar ju inte riktigt så som vi hoppas att det ska göra. Och då tänker jag så här att, ja, men är det då inte bra om man provar nya grepp? Att prova någonting annorlunda parallellt med att man fortsätter om utbilda, att man fortsätter kanske då erbjuda, som det finns, det här har du missat, Jessica, men det har varit ett ganska stort spektakel här i Sverige när du var borta, om en dokumentär på SVT, Min tjockumentär heter den, och är en man som har dokumenterat sin gastric sleeve, tror jag det var, operation, så han har filmat under 3 år. Men alltså kan det vara smart att se att olika grupper, företag, regeringar, politiker, lärare, träningsfolk, att alla jobbar på utifrån det som de kan bidra med, utifrån expertis som de har, och att liksom, det kanske sämsta vi kan göra på samhällsnivå, det är att inte göra någonting. Och så här, ja, nu kom det här. Men problemet är ju, som du säger, det är ju kostnaden. Kommer det vara så att alla som fortsätter att vara typ tjocka, om jag nu liksom använder det uttrycket, kommer det vara så att det är de fattiga? För de har inte råd med det här. Och alla som har råd med det, de fortsätter vara smala.
Det är det jag menar.
Ja, och det att vi ska kunna se det på varandra, det är exakt. Ju en ganska så mörk och kall och hård samhällssyn. Men det blir också så här, oh.
Jag vet, det är jättesvårt. Men det var det som jag plötsligt blev rädd för när jag läste den här artikeln, att jag började fundera på det här har ju potential att bli en klassfråga. Och det är ju jätteobehagligt.
Ytterligare en klassfråga som handlar exakt. Om kroppar.
Ja, och där du också kan se, i förlängningen så skulle du då alltså kunna se på folk på gatan vem som har det bra ställt och vem som inte har det. Alltså det skulle liksom visuellt dela in oss i olika klasser.
Som Hunger bara, Games.
Ja, men lite så. Och jag läste någon annan bok som handlar om det här i något hemskt dystopiskt framtidssamhälle där regeringen liksom kontrollerade att man vägde inom en viss gräns. Annars så blev man av med en massa förmåner. Och till slut så fick man inte vara med i samhället längre, för man bara var en för stor belastning för hela samhället. Det var jätteobehagligt. Men i alla fall, då började jag tänka på det. Men så tänkte jag på en annan aspekt också. Och den är kanske ännu mer långsiktig och kanske lite flummig så. Men det är ju att vi belastar ju planetens resurser alldeles för mycket just nu. Och en del av den belastningen kommer ju från att vi måste äta. Alltså vi måste ju framställa mat på olika sätt. Vi måste odla, vi måste ha massa boskap som folk kan äta. Det tar ju väldigt mycket av planetens resurser att alla vi människor som bara blir fler och fler och fler och fler på jorden ska äta. Och då tänkte jag också på det här som du sa med ett piller. kommer det förlängningen att bli så att alla måste ta ett piller för att vi inte ska äta? Eller att alla vill ta ett piller för att vi ska bli ointresserade av mat? Förstår du? Om varje människa på jorden plötsligt äter 50% mindre än idag, det skulle ju innebära ganska mycket för användningen av jordens resurser.
Men det skulle också vara väldigt många företag som går i konkurs.
Ja, så är det ju. Men att företag försvinner och går i konkurs, ja, det betyder ju liksom en sak för ett samhälle och en ekonomi. Men det kanske inte är negativt för till exempel miljön att det blir färre företag. Alltså klimatet i ett längre perspektiv. Alltså jag vet inte, det här är bara, jag började tänka så många olika saker när jag läste den här artikeln och tänkte så här, jag är inte säker på att vi är på väg åt ett bra håll. Eller så är vi det på jättelång sikt, men jag vet inte. Jag blev jätteosäker. Förut tänkte jag att ja, men det är väl bra om de håller på att utveckla någon slags medicin mot fetma och övervikt så man slipper operera sig. För det finns ju risker med att operera sig också så om man nu... om man nu vill bli av med sin övervikt och inte kan. Men nu väckte det här plötsligt en massa andra frågor, så att plötsligt vet jag inte vad jag tycker.
Nej, och det är ju en känsla som man ibland kan behöva så här, fronta verkligen. Det jag tänker så här, ja, men om man sätter sig själv i den situationen, om det hade varit jag som var i målgruppen, hur hade jag gjort? Och jag kan ju säga att hade jag varit den personen som den här reklamen vänder sig till, hade jag haft sjukt mycket pengar så att jag faktiskt rent ekonomiskt faktiskt skulle kunna ta bort eller sätta in 10 000 på läkemedelsföretagets konto varje månad. Hade jag tagit det här, om det hade varit ett piller då eller om det var spruta? Jag hade nog antagligen gått igenom ett liv som har varit skitjobbigt. Jag har blivit utsatt för stigmatisering, folk har haft fördomar om mig, jag upplever mig begränsad på många saker. Kanske, jag bara liksom försöker tänka, och jag hade nog tänkt, när det här har blivit etablerat, när människor runt mig börjar säga, men Lisa, det här är jättebra, det här pillret har jag tagit nu i ett år, titta på mig, och det är klart att du också ska prova, det kommer vara så värt, och vill du inte fortsätta, då kan man bara sluta, och då går allting tillbaka till som det var. Ja, jag är ju inte någon som kanske skulle varit den första som så här signar upp för att vara med i studien. Men hade människor runt omkring mig normaliserat en sån här insats? Jag tror att jag nog hade så här... Det är ju inte som att vi var de första kvinnorna som satte in... Eller ja, alltså man sätter in en spiral. Jag skulle inte vara den som anmäler mig. Jaha, finns det någonting nytt på marknaden, en spiral man stoppar in för att ha mindre mens eller för att inte bli gravid. Jag tror inte att jag hade varit den som anmälde mig för det. Men när vården säger till mig, Lovisa, det finns ett preventivmedel och någonting som gör att man kan få mindre mens. Det kallas för en spiral, och det här, alltså, då nappar man, eller nappar ju jag på det. För att det är så etablerat, det är någonting som väldigt många kvinnor gör. Det är förenat med väldigt låga risker på gruppnivå. Så då hade nog jag varit så här, om det var något som erbjöds like an everyday choice, ja, jag tror att jag hade varit ganska lätt att påverka börja med det här i så fall. Har du tänkt på det? Ur det perspektivet?
Ja, nej, det har jag inte. Men när du säger det så där, så ja, absolut, säkert hade jag det. Jag har ju liksom inbyggd skepsism mot nya saker ibland. Alltså jag kan vara early adapter på många sätt, men inte på vissa. Så att ibland är jag väldigt skeptisk mot saker som kommer. Och jag vet inte, det här kanske blir jättebra. Jag har ingen aning. Men det kan också bli åt helvete. Och varför jag har lite det här, fan, det kan bli åt helvete, det är för att jag tycker att världen just nu är ju lite grann åt helvete.
Ja, du har alltså dystopiska, ja, glasögonen. Ja.
Dystopin ligger i mitt bakhuvud. Det känns som att det kommer att gå åt helvete. Kanske inte inom min livstid, men jag tror... jag ser liksom inte hur världen ska kunna bli... jättemycket bättre igen. Jag vet inte. Och då tror jag att jag ser det med de här glasögonen, att jag tänker att blir det här ännu en grej som gör att vi som mänsklighet går mot vår undergång.
Men det jag tror, nu när jag får tänka på det här en stund och lyssna på dig och försökt så här förutse, jag tror att vi inte ens har sett starten på ett lobbyarbete och ett påverkansarbete som företag och organisationer in genom vården. Och jag tror att vi har inte sett en starten på hur det här kommer att sprida sig som någonting där vi kommer hela tiden mötas av att det här är rimligt eller normalt. Jag kollar på en serie på Netflix som heter Painkiller som handlar om...
Berätta inte hur den går nu, för att jag har börjat kolla.
Nej, jag är bara på avsnitt 2. Så att, men det är lite samma fenomen man kan se där. Alltså att hur det faktiskt går att påverka människor och extremt stora grupper och sälja in att det här faktiskt är ju svinbra. Och det var inga onda intentioner. Sen fanns det ekonomiska intentioner. Men det är inga onda intentioner som människor kommer med, som jobbar med de här typen av produkter, såklart. Men sen så gick det åt helvete. Alltså big time. Och det är ju lätt att vara efterklok. Alltid mycket lättare att vara efterklok än föreklok.
Ja, absolut. Jag tror du har lite fel när du säger att det är inga onda intentioner. För att ibland så kan tjäna pengar liksom överskugga allt annat. Aha. Det har man ju sett också med de stora tobaksbolagen, etc. etc. pengar styr världen. Men jag tror att du är helt rätt. Det här kommer att explodera. Alltså vi har bara sett början. Och det är därför jag undrar, vad kommer det här att ta vägen? Känner mig lite orolig, men hoppas att jag har mina dystopiska glasögon på mig. Men du, nu tänkte jag bli lite glad igen här efter att ha suttit här och deppat ner mig en aning. Så jag ska gå och hämta mitt lilla lyckopiller som är alldeles gratis. Han heter Sam och han är 6 år.
Och jag ska träna CrossFit med min son som är 14 år. För vi har nämligen börjat med CrossFits onsdag.
Nej men gud, nu har ni börjat med något nytt.
Orkar inte.
Nej, du får berätta om det här nästa vecka. Nu har vi pratat för länge. Hörrni, tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Vi är tillbaka igen om en vecka, såklart.
Puss och kram.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.